Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hälsosnack produceras av hälsocoacherna Lotta Lagerqvist och Victoria Carinci i samarbete med läkarkliniken FunMed. FunMed arbetar med precisionshälsa och funktionsmedicin. Är du nyfiken på vad det här innebär? Besök gärna funmed.se. Lotta och Victoria bjuder in gäster från olika delar av Hälsosverige. Innehållet är avsett som inspiration och ska inte ses som medicinsk rådgivning. Varje individ står för de åsikter och fakta som de uttrycker i podden. Varmt välkommen att bli inspirerad till ett hälsosammare och härligare liv.
Hej Sofia och varmt välkommen till Hälsosnack.
Tack snälla, tack för att jag får komma hit. Det är jättespännande.
Det känns verkligen på tiden att du är här hos oss.
Gud vad roligt, fint välkomnande.
Ja, men det var lite som vi pratade här innan, att vi är ju äldre än dig, men det känns ändå som du alltid har funnits.
Ja, liksom.
Någonstans på radarn har du alltid funnits.
Ja, gud vad fint. Eller vad... Jo, men jag tar det som att det är något fint.
Ja, men det är något fint.
Ja, det är det vi menar. Ja, det är något positivt i alla fall.
Tack snälla. Tack snälla. Ja. Jo, men det märks att jag har ju hållit på ett tag nu. Alltså det börjar ju kännas. Inte på ett dåligt sätt, men bara så här, att just få den. Att säga, men, jo, men du har alltid varit med.
Ja.
Men ja, det är ju snart 15 år. Eller 13, 14 år i alla fall.
Ja, det är lång tid.
Ja.
Mycket har hunnit hända.
Ja. Vi tycker att vi har hållit på länge. Vi är inne på, är det åttonde året?
Ja, ja, kanske.
Ja, 2015 börjar vi med podden.
Mm. Det är också sjukt att 2015 är 8 år sedan. Är inte det konstigt?
För det känns som typ 2-3 år sedan.
Exakt.
Ja. Men det är jättekonstigt.
Ja. Ja. Ja, men det blir ju så. Tiden går fort.
Mm. Det är ännu mer när man tänker på de som är 18 i år. Det är också en sån där, vilket årtal är det som fyller 18 och får gå på krogen? Det är alltid en sån som man blir helt sådär, nej men gud, är de...
Ja, det är fruktansvärt.
Ja.
Men jag har en dotter som fyller 19.
Just det.
Du ser. Ja. Mm. Du vet. Så att jag känner att det var ändå länge sedan jag var där.
Mm. Men det är den här känslan när man blir äldre, att man blir lite höjdrädd. Jag börjar ju närma mig 50, jag fyller ju 49 här om några veckor. Och det är lätt att man liksom känner att man står som kanten och tittar ner och bara shit. Utan bara nej, men det är lugnt. Liksom. Ja. Jag mår bra som jag är. Ålder är bara en siffra. Liksom. Ja. Men det är, åldersnoja har jag inte. Men just att tänka bakåt, bara, oj vad mycket som har hänt.
Men jag tycker också det är så fascinerande apropå just 50. För jag har en bild i min telefon på min farmor när hon var 50. Och vi firade hennes 50-årsdag, hela släkten och sådär. Och hon var, nu ska vi se, när kan hon ha varit född? Det kan jag inte ens, orkar jag inte ens tänka. Men så, någon gång på 50-talet kom ju pappa. Så hon, ja, ni fattar. Men i alla fall, när farmor fyllde 50 så såg hon ut som en... Alltså en gammal person. Alltså det var de här kakikläderna och spolar i håret, det så här grått hår, lagt spolar, gick till frisören och liksom hela den grejen och beige kläder. Alltså hon var så här gammal.
Mm.
Och då var hon bara 50.
Mm.
Och dagens 50-åringar, du är snart 50, min pojkvän fyller 54. Det är så här, det är ju en helt annan tid för 50-åringar nu mot vad det har varit tidigare. Det är ju inte... Alla är ju så jävla fräscha.
Tack.
Ja, men verkligen. Jag kan aldrig se på min kille att han är 54 liksom. Jag får, om jag ska jämföra med då med den här bilden på farmor när hon var 50.
Eller hur alltså, en 50-åring liksom ser ja, ut inom situationstecken.
Exakt, ser ut, är, hur man ser på livet, vad man är. Alltså det, jag tycker mm. det är otroligt häftigt.
Ja, min mamma berättade om, för hon träffade min farmor på, hon fick henne som arbetsledare då. Det var väl typ 68-69. Och via farmor så träffade mamma min pappa sen då. Men då kallades min farmor för popmormor. Mm. Och hon hade hennes son då, han var ju inte ens, han var 20 år. Och hon var 48. Liksom. Då var hon popmormor för att hon hade nagellack och smycken och lite fräscha kläder. Mm. Liksom. Så att det var ju precis den här bilden att när man fyller 50 då var man...
Jag menar en äldre åldring. Liksom. Ja. Det var inte alls...
Man var i alla fall en mormor.
Ja. Ja, ja. Och just att det var ändå den här stilen av bärst, gammal, alltså det är helt annorlunda.
Mm. Helt ja, men annorlunda. Det tackar vi för att det är annorlunda nu.
Ja, verkligen.
Och du är ju väldigt färgglad idag, Lotta.
Ja, precis. Det var också något vi pratade om här innan.
Så du är inte den här beigea 50-åringen?
Nej, lite beige, men nej, inte idag.
Nej.
Och jag känner mig inte så, det är det. Alltså, det är också det som är fantastiskt. Vi ska ju prata om hälsa idag, det här är ju en hälsopodd. Men det är också det som är så fantastiskt när man tar hand om sin hälsa. Att man faktiskt kan må, jag mår bättre nu än när jag var 35 faktiskt. Ja. Så att, det är också något att ta med sig. Något som jag vill inspirera alla till.
Underbart.
Mm. Men kan inte du presentera dig lite och berätta, för att jag tror att de flesta vet vem du är. Men det är ändå jättekul att få höra din presentation om vem du är och vad du gör och så.
Det är alltid en sån svår fråga. Jag heter Sofia Ståhl. När jag började jobba i hälsobranschen så var jag 22 ungefär, 21-22, och då hette jag Sofia Sjöström på den tiden. Och sen så gifte jag mig och skilde mig, så att jag heter Sofia Ståhl idag. Och mitt varumärke Petofia är väl det som de flesta känner igen mig ifrån, eller har på något vis uppfattat säkert, som jag har jobbat med då under hela alla de här 13-14 åren som jag hållit på fram till höstas då jag, så att nu så lämnar jag Petofia som varumärke, så är jag bara under mitt namn. Men under de här åren så har jag liksom jobbat med hälsa på massa olika sätt. Hälsa, träning, välmående, personlig utveckling, människor, sociala medier, coachning, programleder, har podd, skriver böcker, driver företag och sådana saker som är kopplat till hälsa och välmående. Men vem jag är som person är ju född och uppvuxen i Dalarna, har bott i Stockholm sedan 2009. Jag har berättat mycket om min utmattning som jag gick igenom för, nu är det länge sedan, men 2012 var jag sjukskriven som 24-åring.
Ja, men det måste vi prata lite mer om sen.
Mm. För utmattningsdepression. Så jag var ganska tidig med att prata om psykisk ohälsa i sociala medier. Jag älskar liksom rörelse, vara ute. Jag har en dotter som är 5,5. En kille sedan 1,5 år tillbaka. Så vi är fortfarande väldigt nykära. Vilket är fantastiskt. Vi ska flytta snart och flytta ihop och bli sambos. Så det är väldigt mycket fokus på det. Tack snälla. Så att ibland känner jag mig som en så här gammal tant. För att jag känner, framförallt senaste... Alltså från att jag... nu ska vi se. Från att jag blev friad till av min exman 2015, så är det som att ibland känner jag, men gud, det här livet har liksom varit flera liv. För att det var han friade till mig, vi gifte oss, hade ett otroligt bröllop. Sen blev jag gravid strax, som ett halvår efter, så var jag gravid och så fick jag barn, eller vi fick barn. Och sen så var det mycket med det, liksom alltihopa. Sen så landade vi i en separation och så skilde vi oss. Och sen så var jag singelmamma, ensamstående mamma. Och sen efter ett tag så träffade jag då min nya man, eller nya kärlek. Och nu så är vi sambos och allt sånt. Jag började så här, det har varit intensivt.
Det låter det som.
Ja, och så att livet händer hela tiden. Mm. Så att ja... Och vad ska jag säga, kåt, glad och tacksam för mycket. Och så känner jag ändå att så här, livet har varit stundtals otroligt tufft och påfrestande och skittungt och jobbigt. Och börja suger, men också att så här, man landar alltid tillbaka till att okej, men jag fattar, nu har jag lärt mig det där, nu behövde jag öva på det där. Eller, så att jag är väldigt intresserad av personlig utveckling och att, så här, kontakten med sig själv och hur behandlar jag mig själv, och det är också det jag brinner för i mitt yrke, att hjälpa människor att stärka relationen till sig själva, för jag tycker att det är där allting börjar, oavsett vad man vill uppnå eller känna eller uppleva eller göra eller prestera, så börjar det där. Lång presentation som jag inte ens vet vad det blev. Men ja.
Ja, men bra.
Ja, men ska vi backa tillbaka lite till. Då var du, vad sa du, 21 år när du började som personlig tränare.
Ja, 21, 22 någonstans. Och det kom till av en slump. Innan det så, jag är som sagt uppvuxen i Hedemora. Efter studenten så flyttade jag till USA. Så vi var där i nästan ett år och jobbade som au pair. Och hade en ganska svår och jobbig upplevelse. Och när jag kom hem så mådde jag väldigt dåligt. Men jag förstod inte varför. Jag ville bara lägga locket på, stänga ner. Och sen så gick jag till slut till en psykolog. Efter att jag hade bott en runda i Oslo och sen flyttat till USA, nej förlåt, till Stockholm, så insåg jag att det här med att gå och prata med någon, det kanske är en bra idé, det kanske man ska göra. Så då gick jag till en psykolog första gången på ett kostnadsfritt samtal som en introduktion. Och så var det som att jag kom dit och började lassa ut hela min själ. Och så berättade hon då när jag var klar att det du har gått igenom, lilla vän, är psykisk misshandel. Så det här skulle vi behöva liksom jobba med. Och hon tog 800 kronor i timmen och bara, jag har inte råd. Jag försörjer mig så här och så här. Jag var nyss flyttat hit. Men tack så mycket, nu känns det bättre. Och sen så bar jag det där lite grann med mig. Och sen så skulle jag börja jobba med massa andra saker. Och jobbade som personlig assistent. Och ja, var inne på massa saker. Men sen så kom jag till en fika med en kompis som sa att man kan jobba med träning. Jag ska börja jobba som personlig tränare. Och han skulle börja utbildningen nästa vecka. Och jag var sådär, det var den närmsta religiösa upplevelse jag fått. För det var som att det här är menat. Jag måste börja jobba med träning. För jag har ju tränat hela mitt liv. Och åkt längdskidor och hästar och stallet och idrotter och allting.
Ja, för du var ju ganska aktiv som barn också.
Ja, jätte. Hela familjen. Och liksom, vi umgicks mycket på det sättet. Så när jag fattade att man kan jobba med träning, herregud, så ringde jag till mamma och sa, utbildningen kostar typ 60 000 och jag har 30, får jag låna resten av dig? För att jag känner att det här är det jag måste göra, jag lovar att betala tillbaka inom ett halvår. Sådär. Bara, ja, men det ordnar vi. Och de har inte jättegott ställt, men bara, jag har lite sparpengar, jag tror på det här, vi kör. Så började den utbildningen och sen så fick jag jobb ganska snabbt. Och sen ännu snabbare så startade jag eget. Sådär. Nu blev det hela livshistorien. Men
hur var det med yrket personlig tränare då? För att jag tänker att det, liksom, det är ju inte ett jättegammalt yrke. Och först var det lite så här, men det var väldigt speciella personer som hade en personlig tränare. Mm. Och tills att idag så är verkligen gemene man har det. Mm. Och vi har ju gått lite genom samma sak, vi som hälsocoacher. Att först är det nästan inte så att någon vet vad en hälsocoach är eller gör. Och så börjar det väl nu ändå, man får upp ögonen för att förstå vikten och poängen med det. Och att fler och fler tar sig tid och råd. Men hur var det då?
Det var, jag skulle nog säga att det var nog väldigt olika också. Så här, där jag jobbade, eller det gymmet som jag blev anställd på direkt, var ändå Vasastan i Stockholm. Så där var det ändå, ja, men personer som liksom hade sitt lokala gym som de gick på. De hade en rutin. Och sen så blev de liksom, som PT då, så var det också mycket att lönen var baserad på hur mycket man säljer i timmar. Så att man behövde dra in sin egen lön genom att sälja till medlemmarna. Så att en stor, och jag vet inte riktigt hur det ser ut nu för tiden. Men då var det ju mycket, alltså det är ju ett säljyrke mycket. För att man ska kunna få in sin lön och sälja timmar och paket.
Man säljer sig själv liksom.
Ja, men verkligen, och sin tid och allt det där. Och det gick jag också väldigt mycket igång på, eftersom jag också säger, hockey vad roligt, jag älskar utmaningar, jag tror att jag är ganska duktig på att sälja och liksom kan, så att jag blev snabbt fullbokad. Men det var också en väldigt förvirrande tid, för att jag kom in i träningsbranschen som sagt i personlig träning, hade många kollegor som direkt var liksom, okej, det är proteinpulver, det är för efterbilder, det är styrketräna olika muskelgrupper olika dagar, alltså väldigt fitnessinspirerat. Och där var jag i början och så här, okej, det är så här man ska göra. Och sen märkte jag att nej, men det här är inte alls, det är inte så jag börjar jobba. Jag pratade med mina kunder om hur mår du, hur är livet, hur känns det. Jag vill att det ska vara helhet. Nej, idag behöver vi ta det lugnt för jag ser att du är helt slut. Vi ska inte pressa dig på här. Nu får jag lära dig att vila. Och liksom, så att jag hade ett helt annat arbetssätt än många kollegor som bara var så här. Vi sätter dig på kvargschema och det ska vara det här tunga. Och så wow, wow, så bara wow. Jag kunde inte relatera till det. Så att jag tror att jag har liksom känt mig att jag inte riktigt har haft båda fötterna i träningsbranschen någon gång. Just för att det, man har olika filosofier. Och det är inget ont om det. Det är bara att för mig har det inte rimmat med min filosofi. Så att jag behövde navigera ganska tidigt i att se. Okej, men vad kan jag stå för? Vad tror jag på? Vad är det jag vill förmedla? Jag kommer påverka människor här. Hur vill jag göra det? Vad känns sant i mig? Och samma sak eftersom jag började blogga i samband med det här väldigt tidigt också. Och blev rekryterad till Veckorevyn som deras träningsprofil inom ett år. Och hade bloggen där, det var liksom en av de största träningsbloggarna. Så var också så här, men okej, det är unga tjejer som läser. Folk ser upp till en, de lyssnar på en. Här har jag ett ansvar. Okej, vem vill jag vara? Och hur vill jag liksom, vad kan jag stå för? Och det har man ju provat sig fram. Ett tag så postade jag också för efterbilder. För att det var det alla gjorde. Tills det var så här, nej men det här rimmar inte. Eller varför ska vi hålla på så här? Eller jag käkade också kvar. Jag gick och köpte storpack. Och bara, men jag såg inte ens att det är gott. Så att man får liksom. Jag har ju testat mig fram. Men ganska tidigt hela tiden. Liksom kommer tillbaka till. Okej, men det här känns inte bra. Det här är inte jag. Och sen har jag hittat något annat. Och så har jag navigerat.
Och det var nog jättekul. För det kräver ju väldigt mycket styrka. Och liksom mod att där gå sin egen väg. När det är en bransch som så mycket är på ett visst sätt. Alla gör så här.
Ja, men jag har känt mig så ocool i det kan jag säga. Jag har känt mig så, alltså jag har känt mig okompetent. Jag har känt mig dålig. Jag har känt mig som att jag bara det att så här, jag har varit helt, när folk har lagt upp träningsvideos eller instruerat i träning så är alla de här coola namnen på alla träningsövningar som är något engelskt namn eller så här. Och jag pratar aldrig de termerna. Jag har aldrig lärt mig de termerna. Jag bryr mig inte om de termerna utan jag pratar på ett annat sätt. Och bara det har gjort att jag har känt mig att så här, ja, jag är fan inte riktigt kompetent. Jag borde ha koll på, sen har jag väl det någonstans i bakhuvudet. Men det är inte så jag har pratat. För jag vill som, jag vill, mitt mission är väl att göra rörelse så tillgängligt för alla. Och att säga, okej, okay, men det är kroppen det handlar om. Det är dig. Vad har du din själ någonstans? Vem är, alltså, så att allt det där som är det här trendiga, coola, liksom, lite svåra latinska namn på muskler och så här, börjar, inte för mig, alltså det, då får ni gå till någon annan. Och det var väl också det som var i och med att jag då gick in i väggen och blev så sjuk när jag hade så många som följde mig i sociala medier, så var det också så ställa upp sin spets att här har jag också ett val. Antingen så kan jag ju låtsas som att ingenting har hänt, eller så behöver jag ju vara ärlig med att jag går igenom det här. Så här är det just nu. Och då var ju valet väldigt lätt i allt det svåra. Alltså det var inte ett lätt val. Men eftersom jag säger jag har inga alternativ. Jag måste berätta.
Det var liksom hjärtats röst. Ja. Liksom. Det var det, ja. Som...
Ja. Ja. Exakt. Mm. Ja.
Och det måste ju ha varit en, liksom en viss typ av människor. Eller du pratade om på Veckorevyn, unga tjejer. Alltså, så att det var ju väldigt många som ändå verkligen gillade det som du stod för. Och det här nya sättet att se på träning då.
Eller var du relaterad till många? Eller många kunde relatera till dig?
Ja, men jag tror det. Och framförallt det som har varit, eller som fortfarande är... jag tror att många som kommer in i någon slags här period av att vilja ta hand om sig själv eller vilja börja träna eller börja utforska gymmandet eller vad man ska säga. De kommer in i den här första sådär, åh det är målsättning och det är snygga träningskläder och det är ett program och så kanske ett kostschema och så gör man hela den grejen. Och så kanske man också känner att man lyckas med det eller man tycker att det var kul eller man får resultat och så. Och det är ju, som jag säger, det finns ingen värdering att det skulle vara dåligt, men sen så kanske man upptäcker att livet kommer ikapp. Det kanske inte gjorde att man var så tillfreds med sig själv i alla fall. Det kanske var för strikt. Man kanske känner att man inte riktigt orkar upprätthålla det där länge. Och då brukar man hitta in till mig. Att när man vill ha någonting som är mer holistiskt, mer helheten, någon som påminner om att du är inte en maskin, du är en människa. Du behöver också jobba med din dagsform eller lyssna på dina behov och kanske prestera lite mindre. Det är då man hittar till mig och kan relatera till det jag pratar om. Så att jag tror att man kanske har olika faser många. Och sen har jag ju märkt också att det är många, när jag har varit i andra forum som i SVT eller andra tidningar som är en äldre målgrupp, så är det ju många kvinnor som kanske är 50, 60, 70 som också säger, åh vad jag önskar att jag hade fått höra det här när jag var lite yngre, men gud vad skönt att jag får bli påminna om det nu, för att även i mitt liv där jag är så kan man relatera.
Och det är ju ett upplägg som känns som att det här håller, det här skulle kunna hålla hela livet. De här stenhårda bootcampen med strikta kostscheman och mellisar stup i kvarten och allt det här. Alltså det känns ju som att det kanske man klarar i 6 veckor, men sen funkar det inte längre.
Nej, och jag ibland tänker jag också att man får påminna sig om att det är ju inte heller syftet. Alltså syftet med såna intensiva, korta som crash course, bara wow, kör. Det är ju inte syftet att det ska vara hållbart, för det är ju, syftet är ju resultat. Och det är också viktigt att skilja på, eller om man går på en diet eller en quick fix diet, det är inte, alltså syftet är inte att det ska hålla för livet. Syftet är snabba resultat, man ska kunna se en visuell skillnad eller man ska ha något så. Och då behöver man vara medveten om det. Att jag gör det här och nu. Jag väljer det aktivt för det känns som en kul grej. Men blanda inte ihop det med hela ditt välmående. Eller hälsa för livet. Eller jag vill ta hand om mig själv för att må bra i längden. För det är inte syftet. Så att så länge man vet vad syftet är. Mm. Då gör din grej. Absolut. Men blanda inte ihop sakerna. För då blir man bara besviken och tycker att man är dålig kanske.
Och det är det jag tror många har gjort. Ja. Att en hälsosatsning betyder en sån där. Det ska vara kortsiktigt. Det ska ge snabba resultat. Det är en hälsosatsning. Allt det andra. Nej, men det är bara flum typ. Ja, men liksom att det blir det. Om man pratar om så här, jag tar hand om en hälsa, då blir det så här, då blir ju man lite så här på sin vakt. Okej, vad är det du utsätter dig för liksom? Det är disciplin. Det ska vara kämpa. Det ska vara begränsa liksom, kontrollera. Men det är ju inte riktigt liksom vad vi ser längre att en hälsosatsning är.
Nej. Och jag också är så där, jag tycker någonting när jag föreläser också tycker är väldigt spännande är just det här att vara uppmärksam på hur man, vilka ord man använder, hur man pratar med sig själv, om sig själv, med sig själv. Och just det där satsning, är det så här, behöver man ens ha det ordet? Behöver man ha projektet, satsningen? Nu jävlar ska jag måste skärpa mig, jag borde, jag ska, jag måste. Eller vad händer om man bara tvistar orden? Jag behöver, jag vill, jag skulle må bra av, jag längtar efter, så här vill jag känna mig. Bara de små förändringarna kan verka så banala, men det blir en helt annan utgångspunkt. Det blir piska eller så blir det omtanke. Och det blir jobba med sig själv eller bara, wow, kom igen nu, det är jävla dåligt, jag suger, jag måste skärpa mig, jag är ful. Det kommer göra att man tar hand om sig själv helt olika när det skiter sig. För det kommer skita sig. Vi kommer bli förkylda, det kommer vara deadlines, det kommer vara vabb. Man kommer vara stressad och trött och känna att jag pallar inte. Och då, så hur du bemöter dig själv är ju hela skillnaden i om det blir hållbart eller inte.
Mm.
Så, ja.
Nej, men eller hur?
Och just det här att det kommer skita sig. Mm. Och det gjorde det ju då för dig.
Mm.
Du gick in i väggen.
Ja. Precis.
Och du var väldigt ung.
Ja.
Vad hände?
Och det var lite därför jag började där också med att nämna USA. För att någonstans när man liksom blir sjuk i utmattning, eller egentligen alla saker i livet leder, alltså det är många saker som leder fram till att saker och ting blir som det blir. Och USA för mig var ju som sagt en psykisk misshandel och en värdmamma. Jag var 19 år. Exakt. Jag var 19 år gammal. Jag kom direkt från lilla Hedemora i Dalarna helt själv ut i stora världen till Washington DC och bara så här, skulle stå på egna ben, och så blir man liksom bemött på det sättet och behandlad på det sättet. Så dels var det att den fanns obearbetad i mig tillsammans med inte särskilt hög integritet. Så att hade jag haft en högre, stabilare integritet, då hade jag ju kunnat agera på ett annat sätt. Men liksom ganska så prestationsinriktad självkänsla, väldigt prestationsinriktad, inte en sån trygg grund att stå på liksom, i självkänslan och grundtryggheten och integriteten. Svårt att sätta gränser, väldigt konflikträdd. Så det var också en del liksom, min person som jag kom med. Och sen så lägger vi på det traumat. Och sen så då när jag började, var ganska sökande, och sen så hittade jag det här, började jobba, började driva eget företag, tyckte det var fantastiskt kul. Började jobba jättemycket för det var så otroligt kul. Och jobbade väldigt lite återhämtning. ingen återhämtning, massa mera jobb, allting var hela tiden så. Och sen massa saker i kombination.
För man tror ju också att man är lite odödlig i 20-årsåldern.
Alltså. Oh ja, och köra på liksom. Ja. Och man kan ju också hålla ett högt tempo när man är i den
åldern.
Det är
åldern. Ju det man kan.
Så nu är jag bara 35 och jag kan fortfarande hålla ett högt tempo. Men det är fortfarande en skillnad mot när jag var 22.
Ja.
Så att det är också... Jag kunde hålla ett otroligt högt tempo. Och var också så här, det verkar som kickar. För också så här, självbilden. Men vem är jag? Lilla jag från Hedemora som kommer till storstan. Och så går för pressevent. Och nej men jag får kontakt med. Och de där som jag ser upp till, de pratar med mig nu. Eller förfrågar om ett... Alltså det var som en helt så här, gud, ett helt nytt liv liksom. Så det var väldigt mycket positivt också. För det är inte så att det bara är kris och katastrof som gör att det blir för mycket. Nej. Utan även det andra. Så många saker i kombination. Och sen också så här, relationen, som sagt, självbilden var liksom inte helt hundra. Ganska sökande. Och så blir det för mycket. Och också ganska avstängd i mina egna känslor. Jag hade inte övat på att uttrycka känslor och emotionella saker särskilt mycket, utan stängde av, gick vidare snabbt, strutsar, lägger locket på liksom. Och sen så började jag brytas ner i det. Och började brytas ner i det ganska snabbt. Men jag hittade också vägar att förskjuta det hela tiden. Så att min första krasch kom egentligen liksom relativt, eller beror på vad man menar med tidigt, men den kom 1,5 år innan jag blev sjukskriven. Och då trodde jag att jag hade gått in i väggen och bara, nu har jag svimmat på jobbet och liksom ramlat ihop och nästan slagit huvudet i betonggolvet och en kollega räddade mig och jag såg stjärnor och det var panikångest. Ja, check på den, nu har jag gått in i väggen, då är jag hemma en vecka och så gör jag om lite i schemat och så har jag lärt mig något av det. Och bara, ja, lilla vän.
Men det var väl en bra, precis, det var första lärdomen.
Ja, men också, fattade ju inte. För jag hade också, man får komma ihåg att vi, så som vi pratar om psykisk ohälsa idag vet min 5-åring i princip kanske vad ångest är. Eller hon vet att mamma var sjuk, eller vi pratar om sådana saker. Jag hade ingen koll på ångest, jag kände det ju. Men jag hade kanske inte ett ord för det på det sättet. Eller gå in i väggen, det var typ något som finansmän gjorde där borta på liksom de som var högpresterande. Man hade hört någon gång eller sådär. Det pratades inte om det på det här sättet. Psykisk ohälsa, vad är det? Vad är depression? Vad är det? Helt andra tider, även om det bara är 12 år sedan ungefär. Så att jag fattade inte. Och jag fattade inte att jag kunde gå till läkaren. Så att jag var så här, jag var hemma från jobbet, sov en vecka och sen på det igen. Och sen så fortsatte jag ju i samma tempo. Höll det i 1,5 år till och bröts i perioder ner kraftigare. Återhämtade mig lite och bröts ner igen. Och sen var det framförallt sista halvåret mot liksom själva kraschen som blev att nu går det inte, nu går jag sönder. Och det var när min exman då, som vi var sambos, och han flyttade till Singapore ett halvår för att göra en utbytestermin. Och då var det ju fri lejd att jobba ännu mer. För det var ju ingen där hemma som jag liksom, som tog min uppmärksamhet eller behövde någon annan tid.
Men du kanske också ville fördriva tiden lite. Mm.
Exakt. Ja, för det är jättejobbigt att ha lång distans. Det var ju fruktansvärt jobbigt och påfrestande och man saknar varandra och allt det där. Och min syra bodde i Schweiz samtidigt. Så det var också så här, och jag ville också hälsa på båda två. Och sen hade jag massa kunder. Jag började också blogga, eller liksom hade bloggen. Jag hade en sajt för PT online. Så mina arbetsdagar var liksom... Först startade jag med hård militär träning på 06:15. Och sen i 75 minuter och bara så 80 kilos män på ryggen.
Och så sen, tränade själv eller helgpass?
Nej, jag tränade själv. Det var min träning. Och sen så direkt hem, duscha, äta frukost, öppna datorn. Men för mig också, som kommer från en familj där man... knegar på. Mina föräldrar jobbar inom vården. Pappa var enhetschef för, liksom, inom liksom, kommun för olika saker. Alla har jobbat inom vård och omvårdnad. Jag har jobbat inom service, jag har jobbat inom vård, personlig assistent, serviceyrke, McDonald's, sådana saker innan. Så jag är van att man knegar. Så att för mig så var jobb när jag stod på golvet med en PT-kund, inte när jag satt hemma och bloggade. Så då var inte det jobb för mig i mitt huvud. Så att jag värderade inte det som arbetstid eller en belastning.
Och sen var det ju lite kul också. Och då
exakt.
Är det ju inte heller, räknas det inte.
Nej. Så att egentligen för mig var det sådär att jag startade datorn direkt efter träningen, käkade frukost. jag fattade inte att min arbetsdag började då supertidigt. Och sen så höll den på fram till lunch. Jag hade mina första PT-kunder kanske klockan ett. Sen hade jag 9 eller 10 PT-kunder fram till sen kväll. Och sen så direkt hem och så öppnade datorn innan jag gick och la mig. Och ta mejlen, för det hade ju inte hunnit mellan varje PT-kund eller blogga. Och sen så i säng och så upp igen. Och så höll jag ju på så där hela tiden.
Oj, oj, oj. Alltså jag blir lite matt bara jag hör det.
Ja, men det är fruktansvärt.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Och det, så jag bröt ju ner och symptomen kom ju liksom ett i taget. Och det största symptomet som jag fortfarande inte blev av med, det är att jag blev laktosintolerant. Och det blev jag ju där under den där första hösten. Och jag är fortfarande laktosintolerant. Eller liksom, jag kanske inte heter det när man får det så, men att jag är liksom laktoskänslig. Och sen så gjorde jag en hel lista till slut på alla symptom. Det var ju sen när jag hade blivit sjuk och jag började rannsaka mig själv och sådär. Och då hade jag ju 2 A4 sidor, tror jag, har jag för mig, med symptom.
Oj. Ja. Men det är så intressant, för det är ju många som vittnar om samma sak. Alltså, kroppen ger signaler. Den gör det.
Ja.
Men om man inte vet hur man ska tolka dem, eller man känner att man har inte tid att lyssna på dem, om man bara kör på. Men det är ändå bra att veta att kroppen ger en alltid signaler ju.
Gud, ja. Och sen så blir man ju rädd också. Alltså till slut så är det ju lättare att fortsätta köra på, upplevde jag, för att alternativet är för läskigt. För då blir, och det blir också skygglappar. Att säga, okej, men jag fattar att något är fel här nu. Jag först, men ska man ta i det? Vad händer då då? Om jag slutar springa nu, det är för läskigt. Då måste man möta saker och ting och dela med det och börja känna. Och det är ju så fruktansvärt, för att då blir det så skrämmande. För man vet att något är fel. Men att veta exakt vad det innebär och utforska det och stanna och bromsa, det är nästan som på liv och död. Så det är bara att fortsätta tills det inte bär längre.
Och sen också att vara en hälsoprofil.
Ja, liksom. Men det var skevt. Det var
det,
så
det
konstigt.
Det blir ju också lite så skam nästan.
Ja, ja. Och utmattning och skam är ju för alla, uppfattar jag det som, att skamkänslor är ju en väldigt liksom dominant känsla. För att det som kommer är ju, men vadå, jag klarar inte ens av att vara människa. Jag kan inte ens ta hand om mig själv. Ibland tar man sig inte upp ur sängen. Man kan inte ta hand om sin hygien. Vissa dagar behövde jag ladda i 3 dagar mentalt för att orka ta en dusch. Jag säger, men jag är så ung, på pappret så vältränad, och jag är så jävla sjuk och jag klarar inte ens av att vara människa. Så att det är skam i sjukdomen i sig. Och sen så lägger man på då min yrkestitel och min hälsoprofilskap, eller man säger. Det var vidrigt. Och det var också det som var när jag, så här, mitt hjärta sa att jag måste berätta om det här, för att det är det jag behöver vara öppen med, för jag kan inte hålla det här inom mig. Så i början så refererade jag till min stresssjuka innan jag hittade orden, och var ganska sparsam i början och liksom lät det gå över sommaren innan jag började berätta att okej, men jag är sjukskriven för utmattning. Så jag hade ändå lite så här, jag måste få vila lite i det själv och förstå, men jag är ändå öppen med att det är något som pågår, och sen berättade jag mer och mer. Och då, det var också så intressant, för att det är ju enda gången som jag egentligen har fått näthat i under hela den här långa sociala mediekarriären. Ja, men folk tyckte det var fruktansvärt att jag som var sjuk i huvudet skulle propagera om hälsa. Det var ju så här, och det var så många som var provocerade. Jag hade inga barn, hur kan jag säga att jag är trött? Och det var liksom, och nu låter det inte som nätat, men så som det jag kunde få långa liksom.
Ja, men det är det ju det på ett sätt.
Ja, men, och ja. Det var formulerat och det var långa, så det var så här, jag har aldrig upplevt nätat. Jag är väldigt förskonad, men det där då var det närmsta jag kom. Och så fick jag pris också under den här perioden, och det var ju så provocerande. Jag vann årets hälsoblogg, jag vann årets hälsoträningsblogg, alltså två olika priser under min sjukskrivning. Just för att jag berättade om psykisk ohälsa och folk tyckte att gud, äntligen, det här är så. Så att jag blev prisad när jag var som sjukast för att jag berättade om det som var det jobbigaste, och folk hatade det. Såklart inte alla.
Nej.
Många gav otroligt mycket kärlek.
Men jag tror att det är många som inte förstår. Liksom det, och det är det som också man, som säkert du också brottades med. Men herregud, mm. jag sitter ju bara vid datorn och bloggar och så här. PT-kunder, det är ju jättetrevligt hela dagarna. Och jag får göra det jag älskar. Ja. Liksom. Och det är såklart många blir provocerade som tycker att det är ett glamoriserat liv. Men mm. vi vet att allt blir ett jobb. Ja. Det är ett jobb, även hur kul det är. Och det vår kropps biokemi och våra binjurar får jobba lika högt liksom. Mm. Så att jag förstår att det, men jag förstår inte att man då kan slänga tillbaka det.
Nej, men det är ja. Nej, men det, men framförallt så ska man ju verkligen tillägga att det var ju extremt mycket kärlek, för det var som att
det var ungefär, säkert mycket mer kärlek.
Ja,
ändå.
Ja, oh ja, alltså de här, det är därför jag säger att det är det närmsta jag kommer någon form av nätat, för jag är så förskonad. Men det framförallt som gjorde också att jag kunde fortsätta berätta om det var ju att jag fick så enormt mycket respons och igenkänning, och tack för att du berättade. Jag går igenom samma sak, men jag har ingen som jag kan som i min närhet som pratar om det och sådär. Så att det var som att det sammanföll med ett stort behov av att folk var ändå redo att börja prata om psykisk ohälsa. Många längtade efter det och liksom kunde liksom, åh, här finns det tryggt rum. Och så, det hjälpte också mig, för då kunde jag också bearbeta. Jag skrev mycket om det, jag kunde vara öppen med det, och samtidigt var jag livrädd och tänkte att nu är jag förbrukad. Alltså det här kanske håller ett tag att jag får fin respons för att berätta om det, men jag kommer aldrig få ett jobb igen, jag kommer aldrig få en samarbetspartner, för att jag är ju förbrukad, för jag har ju berättat nu att jag inte klarar av att leva, då klarar jag inte av att jobba, så att jag får hitta ett annat yrke. Det var liksom min fasta övertygelse, tills det blev då mer och mer tvärtom, att alla såg ett värde i att här har vi någon som är genuin och ärlig och transparent och pratar om hela hälsoaspekten. Det blev ju min styrka och har ju varit sedan dess. Men det hade jag ju ingen aning om. Och det var inte det jag trodde. Utan jag trodde verkligen, det var kul så länge det varade. Tack för den här tiden. Nu får jag byta yrke.
Ah, ja, hemskt. Den stressen och osäkerheten on top of everything.
Ja.
Men vad var det som fick poletten att trilla ner då? För du fick flera signaler från kroppen. När var det som att nu är det bara så uppenbart?
Det var kroppen som slog undan benen på mig igen. Jag hade... Det var som, jag har ju inte super mycket minnen från, för minnet blir väldigt påverkat av det här. Men tack och lov kan jag också ibland gå tillbaka och liksom läsa om det jag har beskrivit. För att skriva har alltid varit ett uttryckssätt för mig. Så jag har också skrivit mycket själv liksom för min egen dagbok. Så, bara för att det är mitt sätt att bearbeta saker. Och det jag vet är att under ungefär två eller tre veckors tid, så när jag skulle ta mig till den här militärträningen, för man blir också som någon slags autopilot, att man bara fortsätter. Så var det som att ena dagen så kunde jag gå, och sen kunde jag köra och jag kunde köra. Sen började jag så här, det tar emot, det går inte. Kämpade mig igenom det, och till slut var det som att jag cyklade hela vägen fram till träningen, men kände jag måste åka hem igen. Och sen så cyklade jag nästan hela vägen till träningen, måste vända. Och så var det så under en 2-veckorsperiod där liksom jag tog mig, och sen var det som att hela liksom alltihopa började, så vände tillbaka hem och gick och la mig. Och så var det kortare och kortare distans, och till slut tog jag mig ner till ytterdörren, eller till porten på lägenheten, och så fick jag gå upp och lägga mig. Så jag slogs ju också med liksom, nej, men jag ska klara det här. Och
sen bara, låter som
ja,
det.
Och sen bara, nej, men jag klarar inte. Till slut kom jag ut till hissen, till slut kom jag till ytterdörren, till slut så tog jag mig inte upp. Och sen så det som fick mig då så här, det här går inte, var för att när jag stod i badrummet så kollapsade jag. Och min exman då sa att okej, nu är det läkaren. Så då gick jag till läkaren och han på vårdcentralen, och han började titta på mig och sa att jag sjukskriver dig på 100% omgående, och jag förbjuder dig från all psykisk och fysisk ansträngning. Du får inte göra någonting. Locket på. Så,
gå hem. Det var en bra läkare i alla fall.
Ja, och så var jag sjukskriven så i sex veckor och sen började vi justera nivåerna och sånt så att jag skulle kunna fortsätta blogga och så. Men för jag är också livrädd för att som sagt tappa någonting. Jag kan inte vara 100% hela tiden för då kommer jag tappa allt. Och det roliga också då med hur man är inne i saker och ting är ju att jag kom tillbaka hem till min exman och sa okej, här är pappret, jag är sjukskriven. Ja, då ska jag börja med klar för jobbet. Och han bara, men du är ju sjukskriven. Jag bara, men ja, men jag är PT-kunder idag. Och det är onsdag, det börjar väl gälla på måndag, eller? Nej, men snälla, jag bokar av, du går och lägger dig. Jaha, vadå du menar att jag ska gå? Vadå, ska jag bara inte göra någonting nu? Vadå, ska jag gå? Ja, jag mejlar alla, jag ringer, jag fixar, gå och sov, sluta. Jag förstod inte.
Nej, men jag förstår inte förstår.
Nej, men jag har ju, det här är ju bara ett papper. De förväntar sig att jag, nej, okej.
Okay. Det var ju vad han sa.
Exakt. Hon bara, ja, okej. Okay. Ja. Så det var en resa. Och sen började ju den riktiga resan. För sen blev jag ju bara sjukare och sjukare i 3 månader. För att det är ju inte så att man, eller jag och när jag har pratat med andra, så det är ju inte så att när man blir sjukskriven så att det händer något magiskt och man bara, aha, jag är sjuk, okej, wow. Utan det var ju så här, okej, nu är jag sjukskriven och jag förstår det här teoretiska på pappret. Men sen måste man hinna ikapp själv och så måste man släppa på garden och så måste man fatta vad är det som händer, hur känns det, okej. Så det var ju som att ramla ner i ett mörkt hål så att jag blev sjuk under de första 3 månaderna av sjukskrivningen. Och då började jag sen stå på botten ett tag. Men det tog 3 månader innan jag fick sjukdomsinsikt och innan jag liksom slutade falla, så att säga.
Men fick du några råd från läkaren om hur du skulle ta hand om dig själv? För jag tänker, en sak är att få den här sjukskrivningen och man får veta att man då är sjuk och så blir man hemskickad. Okej.
Exakt.
Men hur gör jag nu då?
Jag fick tid hos en samtalsperson och jag hade ju börjat gå privat hos en samtalsterapeut som också hade pushat mig väldigt hårt att jag skulle till läkaren, men jag hade ju kämpat emot och hon såg ju precis, för jag var ju sämre och sämre varje gång jag satt med henne i stol, men jag tänkte bara, jag behöver bara prata lite om USA så blir det bra, för då hade jag ju fått en annan ekonomi så jag hade råd att börja gå. Så jag hade henne liksom några veckor eller en månad innan och gick hos henne. Och sen så fick jag då på remiss samtal via vården. Gick dit, men hon såg inte igenom min fasad. Så hon tyckte att jag blev ju, men du blir bara piggare och piggare. Du mår ju bra, sa ju hon efter några gånger. Jag var så här, dig kan jag lura, jag kan inte lita på dig. Du måste hjälpa mig att se igenom det här. För jag var så van att så här, ja men det är lugnt, det löser sig, det är bra. Så man är så inne i den. Så hon såg inte igenom och tyckte att jag blev friskare och friskare så snabbt. Så då gick jag tillbaka till den jag hade anlitat och hon såg igenom och kunde hjälpa mig ganska mycket under 2 års tid. Men sen så blev jag erbjuden stressrehab eller någon sån stress. Men det var i Nacka. Och jag klarade inte av. Alltså jag fick tid bokad, men jag fick sån panik. Så att jag hade en plats. Men det är också en grej. Att så här, ha en bokad tid. Att ta sig iväg. Att samla sig ihop. Så att jag klarade inte av det. Så jag tog mig aldrig till min. Jag fick avsäga mig den platsen. För varje gång jag skulle så där. Nu ska jag ha den här bokade tiden. Jag ska ta mig dit. Det är den adressen. Alltså mitt huvud blev. Jag klarade det inte. Så att jag fick avsäga mig den.
Men det är det jag tror att det här är så viktigt att prata om. För att jag träffar ju också många i liknande situation i mitt jobb som hälsocoach. Att förstå hur lång väg det är tillbaka. Ja. Att liksom precis, att bara för man är sjukskriven, det är inte då liksom, nu är allting bra. Mm. Utan det är sån att alla som känner, jag är på gränsen, bromsa i tid. För när det väl har tippat över så är det så otroligt lång väg tillbaka.
Ja. Och just också, alltså, och det vill jag nästan säga det igen, att så här, jag hade en tid bokad hos stressrehab, men det faktum att det var på en adress som var inte där jag brukade röra mig i mina vanliga kvarter, som krävde att jag kollade på SL-appen, skulle förstå hur ska jag ta mig till den här adressen, vilken buss, hur många meter måste jag gå, så måste jag hitta mottagningen, jag måste ta mig dit det klockslaget, räkna ut hur lång resväg det är, vad jag ska göra innan och sätta på mig kläder så jag är representabel. Det gjorde att jag klarade inte av det. För att min hjärna blev, det var som att jag blev överhettad. Och så det är på den nivån, liksom från då frisk 24-åring som är sjukt vältränad, jobbar med hälsoträning. Och så här, hjärnan blev så fucked att det var för mycket information, så att jag löste det inte. Jag försökte, och till slut var det som, jag klarar inte av det här. Jag kan inte ta mig till en ny adress i det här läget. Jag kan förstå, men jag fixar det inte. Jag får panik, jag får panikångest. Jag sitter hemma och gråter och börjar säga, det här är för mycket. Jag klarar inte.
Mm.
Och det är så här, man måste fatta hur... Alltså, jag måste fatta, det kommer man aldrig göra om man inte är där. Men att sådana banala grejer är det som man sliter sitt hår och bara så här... Jag satt och skrek i handdukar väldigt ofta när jag hade ångest. För att om jag ibland försökte mig, men jag kan träffa en kompis på fika någon dag. Och så kom den här bokade tiden. Eller jag som också försökte liksom hålla någon kontakt med yrkesbranschen och så här, ja men kom och bara ta en lunch med oss här på det här och liksom ha trevligt. Absolut. Tiden närmar sig och jag får panik och sitter och liksom skriker ut ångest i en handduk i badrummet för att det inte ska höras. För att jag är så stressad och får skriva 10 minuter innan. Jag klarar inte av det. Jag kan inte ta mig ut idag. Det blir för stor. Alltså jag fixar inte. Så att det är också, apropå skam, identitetskris. Nu är livet över. Jag kommer aldrig få jobb igen. Vem är jag? Totalt värdelös. Alltså det är så mycket sådana skuld och skam och jobbiga känslor.
Mm.
Så att det är, som du säger, det tar lång tid.
Mm.
Verkligen.
Alltså verkligen en gripande berättelse du ger av.
Och jag tycker det är så viktigt, för jag har en patient nämligen, hon är lite äldre, men liksom har en sån här historia, har brint ut sig flera gånger.
Mm.
Och nu är hon på den fasen att precis, bara gå till bussen, och bara ta ett samtal med någon, så behöver hon lägga sig och vila.
Mm.
Och hon bara, men jag sover 3 gånger om dagen liksom. Och alla bara, men du måste ut och göra mer saker. Jag bara, nej, du behöver sova 3 gånger om dagen, det är okej. Ja. Liksom, att det blir så, men nu har det ju gått så lång tid, så att nu borde jag vara...
Säger vem?
Ja, precis. Exakt.
Och hur lång tid. Det där tycker jag är intressant. För du brukar också säga, det så när jag möter människor, att så här, och de är så här, oh, men nu har jag gjort det här ett halvår. Nu borde jag väl ha lärt mig. Eller så här, med beteendeförändring och sånt. Och det, då vill jag också alltid påminna om att så här, jo, men vänta nu. Hur gammal är du? Ja, men jag är 37. Okej, men då har du 37 års erfarenhet av det här som du har gjort som inte är bra för dig. Du har gjort så här i 37 år och nu har du gjort det här i 3 månader och tycker att så här, nu borde jag ha fattat. Nej, du har gjort på ett visst sätt hela ditt liv. Den erfarenheten, det är som ett berg, och nu kommer du med ett gruskorn och tänker att men det är typ samma sak. Jag borde förvänta mig att det här gruskornet är lika stort som berget. Ge dig själv fucking tid.
Ja, och just också samhället. Hur vi ser på, hela samhället ser på oss och hur man ska bete sig. Det är också en viktig byggsten i det hela som man då ska försöka stå med sitt lilla gruskorn emot. Liksom. Mm.
Verkligen. Mm. Och just att det är liksom att processen tillbaka, dels att förstå att man ska inte tillbaka. Det är också en sån grej. Men jag måste tillbaka. Nej, härifrån är det framåt. Och härifrån kommer du behöva ändra dig. Och du kommer behöva jobba med dig själv. Dina beteenden. Rannsaka dig själv. Möta dig själv. Vem är jag? Vad är jag baserad i? Vad är min självkänsla? Mina beteenden? Varför gör jag så? Alltså, man måste göra jobbet. För annars så kommer man gå tillbaka. Göra samma sak. Gå in i väggen igen. Bli sjuk igen. Upprepa och så vidare. Och så kommer man inte vidare. Så att man, det är som en crash course i personlig utveckling som är det vidrigaste man kan gå igenom. Men det kan också bli en gåva sen, längre fram. Nu är det som sagt över 10 år sedan jag var där. Så att det är lätt för mig att sitta här och säga att så här, det var det bästa som har hänt mig. För jag behövde den här resan. Men det är det vidrigaste jag har gått igenom. Och det behöver man ha respekt för. Men också att man får ge sig själv tid. Och man måste jobba sig aktivt ut ur det. Och det kan man inte göra direkt. Det är olika faser. Akuta fasen som du säger också. Och sen är det någon slags annan fas där man bara kanske hittar sina fötter. Och sen börjar någon slags rehabfas. Och sen ska man testa det friska livet. Men inte, man är inte frisk. Och sen, alltså det är så många olika faser. Ja,
och vi behöver inte gå igenom alla faser idag. Nej. Tänker jag. För vi skulle också vilja höra lite, men hur är det idag?
Liksom? Ja.
vad gör du idag? Hur ser din, liksom, ditt liv, din träningsrutin och så ut just nu?
Ja, men här och nu idag så, som jag sa precis till er innan, jag var på Beyoncé igår, så att jag har en mysdag. Jag bara gottar ner mig och myser.
Var det en bra konsert?
Ja, det var fantastiskt. Det är nog tredje eller fjärde gången som jag ser henne. Den här var liksom mäktig. Min favorit är den som var Lemonade, när hon gjorde den här otrohet, det var alla de där grejerna. För hon var, det kändes som att det var från liksom, så otroligt äkta. Och det här var bara mäktigt. Det var sådana sjuka inslag. Helt plötsligt kommer en enorm häst, och sen så är det en diskokula, och sen så står hon med massa dans. Alltså, jag kan inte ens beskriva. Det var otroligt.
Det är bara att se den.
Oh, gud. Nej, men här och idag så är jag på en plats där jag väldigt mycket alltså utgår från min dagsform i många olika lägen. Jag navigerar i den nya vardagen. Vi, som sagt, relativt nybliven sambo igen. Och man säger, okej, men vad har du för behov? Vad har jag för behov? Och sen har vi lilla Edith, 5,5, som var för varannan vecka. Okej, hur får vi in våran liksom småbarnslivet? Och sen så har vi vårat då, liksom, vad ska man säga, barnfria livet också. Och sen så har vi vårat jobbliv, som är både till stor del tillsammans men också separat. Vi jobbar mycket, försöker liksom hitta allting och sätta nya rutiner och sånt där. Så att, och jag har haft några år som har varit väldigt utmanande på ett personligt plan, i form av att det känns som att allting som jag har lärt mig de här sen utmattningen, och som jag har jobbat aktivt på, det går man ju också igenom olika faser beroende på var i livet man befinner sig. Så att nu är det som att de här senaste två åren har jag liksom fått utmanats, för att jag ser det lite som att så här, det var vissa saker som behövde fördjupas, vissa saker behövde jag liksom testa lite till för att kunna befria mig från dem, och vissa saker behövde jag bara så här, okej, här är jag nu och sådär. Så att man blir aldrig klar som människa, tack och lov.
Eller hur?
Exakt. Men ja, nej, men jag utgår från behov mycket, dagsform mycket. Navigera lite sådär, som jag säger, okej, idag känner jag så här, och då säger jag, ja, men då är kepsen på, eller så gör mig inte i ordning något speciellt, och säger, ja, men idag behöver jag lite chill. Och sen en annan dag så är det liksom färgsprakande kostym och massa energi och så. Och den största skillnaden för mig som person är ju nu att jag omfamnar alla mina dagar och energinivåer. Det gjorde jag aldrig förut. Då var jag väldigt så att jag är glad, strålande, positiv, kan flytta bergkänslan och liksom allt det är jag. Och sen den här andra som är så här PMS, tråkiga dagar, låg energi, lite ångestriden, det är inte jag riktigt. Så att då är det något fel, och då får jag ångest, för då blir jag obekväm och så kan jag inte acceptera det. Det var ju för att jag omedvetet värderade mig själv olika. Det fattade jag ju inte.
Mm.
Och att jag måste liksom prestera fram allt det där. Det glada kommer naturligt för mig, liksom i hur jag är funtad som människa. Men det var också tillsammans med att jag också tyckte att jag var bättre när jag var den versionen av mig. Eller liksom att jag var i det, än när jag var sådär, ah, idag är jag lite sådär. Eller idag har jag en skitdag. Det var alltid ångestframkallande. Så idag är jag mycket mer sådär, som jag säger, så här, behov och dagsform och omfamnande och liksom,
båda delarna får finnas, exakt. Båda är lika bra liksom.
Ja, exakt. Mm. Har jag en sån dag, så ja, men då är det som är förutsättningen, då är det jag jobbar ifrån.
Mm.
Men sen livet är ju många olika delar, beroende på vad man, om man pratar yrkesliv eller liksom privatliv eller ja, sådär. Det är innehållsrikt.
Ja, vad härligt. Det låter verkligen som att du har hamnat på en jättefin plats just nu och har en ryggsäck med väldigt mycket erfarenheter och insikter och lärt känna dig själv. Och det är ju så viktigt.
Tack, vad fint. Ja, ja, och det fortsätter ju hela tiden. Och det är också bara från att leva i en lång relation. Och så är man ju på ett sätt, jag och min exman växte upp tillsammans kan man säga. Vi träffades i 20-årsåldern och sen så levde vi tillsammans i 10 år. Och då formas man ju på ett sätt. Och sen så var jag singel, ensamstående och liksom, oh, vem är jag nu och så, i nästan 2 år eller vad det var. Och sen så går in en ny relation med en ny person som är helt annorlunda, och så börjar, ja just det, nu, och så hittar vi...
Och som så, också är offentlig person, så absolut, har det att exakt förhålla sig till också.
Exakt, och så att det är också så här, livet har ju sina olika faser. Och man, men en sak att jag hittar liksom, eller landar i mig själv när jag är själv. Och sen så när man går in i en ny relation också så möter man massa grejer och liksom, sen nästa fas kanske blir någonting annat som är när livet bjuder på någonting nytt eller saker och ting händer. Så man får ju alltid liksom så här, jaha, nu hamnar jag lite här, eller okej, nu var spännande, nu vart det så här, eller ja, ni vet, livet händer hela tiden. Så att det det är utvecklande och spännande och ibland lugnt och skönt.
Ja, precis. Livet händer hela tiden.
Ja.
Mm. Men du Sofia, vi ska börja avrunda. Men vi har ju två frågor som vi ställer i slutet av programmet till alla våra gäster. Så vi undrar och är nyfikna på om du har någon daglig rutin som får dig att må bra och som du skulle vilja dela med dig av.
Ja, men då måste jag nog ta cykla överallt. Som Stockholmsboende så jag hade nog inte faktiskt kunnat bo i Stockholm så länge som jag har gjort och trivas så bra som jag gör om jag hade åkt kollektiv dagligdags. Och inget ont om kollektivt, det är massa fantastiska fördelar. Men just att jag har kunnat cykla överallt, fram och tillbaka från Sjöstan där jag bor till kontoret eller överallt där jag ska, har gjort att jag kommer ut, jag rör på mig. Även om det inte blir träning så blir det vardagsmotion och så vidare. Jag får frisk luft, jag får rensa huvudet. Så den har jag som rutin och haft alltid när jag bott här. Och att jag fattade cykelgrejen i Stockholm tidigt är otroligt tacksam för. Så det är min bästa. Och sen... ja, men kanske så här, den här stunden på, jag började ta dusch på kvällen istället för på morgonen för några år sedan. Och det är också en sån här, okej, men bara så här, en egen stund för sig själv, duscha i lugn och ro, ta av sig sminket i duschen, smörja ansiktet, varva ner, börja så här, låta tankarna flöda lite. Ja, men så här, det blir en fin stund bara så där innan man går och lägger sig, som jag uppskattar väldigt mycket, som inte ens är en grej, men det är en, när jag tänker på att så här, ja, men det där uppskattar jag verkligen.
Mm. Ja, men eller hur? Mm. Det behöver inte vara så mycket, utan just det där att man bara, det är något man gör för sig själv och ja, som man behöver.
Mm. Mm. Exakt.
Ja, men precis. Och Sofia, ja, om man bara får göra en sak för sin hälsa, vad tycker du att man ska göra då?
Ställa sig frågan, vad behöver jag just nu? Eller vad behöver jag? Och så se, vad kan jag göra då för att så här, möta det som man behöver? För att den frågan riktar fokus till funktion och behov snarare än prestation. Den gör att man närmar sig sig själv. Det gör att man kanske kan lyssna på kroppens signaler lite mer. Att man också ser att här behöver jag kanske göra vissa justeringar. Nu har jag bestämt det här, men jag behöver det här. Då blir man mer följsam. Så att jag skulle, den frågan och ställa sig själv den regelbundet skulle jag säga är guld värt.
Verkligen. Så smart svar ju.
Tack. Du täcker ju in allt.
Vad fint, tack.
Jättebra. Och tusen tack för att du tog dig tid att komma till Hälsosnack. Det var väldigt gripande att höra din historia och få prata med dig. Om lyssnarna vill veta mer om dig, följa dig, vad kan du tipsa dem om då?
Jag finns på Instagram och där heter jag Stahl Sofia, S-T-A-A-H-L och så Sofia. Bloggar på Femina som Sofia Ståhl. Jag har mina böcker, framförallt den sista, 201 hälsohacks. Med en undertitel som heter 201, eller den heter 201 hälsohacks. Hälsohacks, lämna disken hångla istället. Den finns överallt.
Det är lätt att säga när man är nykänd.
Exakt.
Man får minst en liten skjuts till
idag. Exakt, och det är så roligt att folk har så mycket känslor för denna titel. Så det är väldigt spännande också, vad man stoppar in i den, liksom vad man lägger i den titeln. Och det är också i på bak, eller liksom i sista sidan så har jag också en så här, beskriver lite mer hur man kan använda det som en symbol för någonting. Och så får man jättegärna komma på min och Tareks föreläsningsturné till hösten.
Just det.
Vi har, jag och min kille då, Tarek Taylor, åker ut på en föreläsningsturné i 10 städer i Sverige. Så då kan man gå och söka på Tarek och Sofia föreläsningsturné eller lämna disken hångla istället, för det heter den också. Och då, den börjar i oktober. Så då sticker vi iväg. Så då får man jättegärna komma och lyssna.
Vad härligt. Någonting att se fram emot till höst.
Ja, eller hur? Eller hur? Men först sommar, va?
Ja.
Nu. Först sommar.
Ja, först sommar. Mm. Ja, men tack så jättemycket Sofia för att
tack
du kom till Hälsosnack.
Tack för att jag fick komma.
Tack.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.